Vi ska gå in i Guds ord här tillsammans idag. Och vi ska börja med att läsa från Matteus det 16 kapitlet och den 13 versen. Står det så här från 13 till 19. Då kom Jesus till trakten av Caesarea Filippi och frågade han sina lärjungar: vem säger folket att människosonen är? Det svarade somliga, säger att det är Johannes döparen, andra Elia, andra Jeremia eller någon annan av profeterna. Han sa till dem: och ni då, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom: salig är du Simon, Jonas son, för kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus. Och på den här klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Och jag ska ge den himmelrikets nycklar, och allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. När det kommer till församling och när det kommer till Jesus, så ser vi att Jesus har väldigt höga tankar om vad församling är för någonting. Han säger inte att det är någonting litet eller det är någonting som vi nu hoppas att ska överleva och så vidare. Han tittar, när han säger det här, så tittar han på sina 12 lärjungar. Och de var ju allt annat än stabila. De var nästan nervraka allihop av dem ibland. Och funderat hur ska det gå. Men när Jesus talar om församlingen, så talar han om någonting som någonting stort. Och någonting som han har enormt stor tro på och höga förväntningar om. Ibland då jag lyssnar på hur vi talar och då jag lyssnar på hur vi funderar över det som händer i världen och det som är på gång i tiden, så kan jag få den här uppfattningen att vi är lite så här halvoroliga. Vad ska hända, vad ska ske och så vidare. Och ibland kan man få nästan den bilden av att vi upplever att det är som en jämbördig kamp mellan det onda och det goda. Att det pågår i världen och Gud nästan är nervös i sin himmel över att hur ska det gå? Vem är det nu riktigt som ska vinna? Den bilden hittar jag inte alls när jag läser evangeliet. Utan i evangelien, i Bibeln, så hittar jag en Gud som är enormt självsäker. Jag hittar en frälsare, en Jesus Kristus, som en gång för alla har sagt: det är fullbordat. Det finns ingen på det sättet kamp, osäker kamp, som när Finland spelar mot Sverige i ishockey till exempel. Och det är 45 sekunder till slutsignalen och Finland leder med 3-4 mål. Så vet man ändå inte hur det går. För i slutet så är det ofta så att Sverige ändå vinner. Någon sån kamp finns det inte i världen idag. Utan Jesus har själv sagt, det är fullbordat. Det betyder det att det är fullbordat. Det betyder det att Gud, han har redan vunnit. Han har redan vunnit i mitt liv. Han har redan vunnit i vår församling. Han har redan segrat. Det är fullbordat. Och jag tror att ibland behöver då jag få lite den inställningen i våra liv. För att det tar bort mycket av den här oron, mycket av den här frågan. Att hur ska det gå? Vad ska det hända? Jesus säger, jag ska ge församlingen himmelrikets nycklar. Jag ska ge den. Allt vad ni löser på jorden, det ska vara löst i himlen. Och allt vad ni binder på jorden, det ska vara bundet i himlen. Jesus var otroligt självsäker. Och han talade här över 12 lärjungar som var allt annat än självsäkra. Allt annat än övertygade. Efter han hade dött så säger Petrus: vi går och fiskar. Det här blev ju inte till någonting. Och de kastade yxan i sjön och de var färdiga att ge upp. Och så vidare. Sån var de. Men Jesus säger, på den här klippan ska jag bygga min församling. Vilken klippa? Ja, klippan, uppenbarelsen om vem Jesus Kristus är. Och det är där vi har hemligheten. Ska vi bygga församlingen på vår egen förmåga? Ska vi bygga församlingen på våra egna smart uttänkta fabler som Petrus talar om? Då blir det nog ganska svårt. Men om församlingen byggs på uppenbarelsen om vem Jesus Kristus är, vad han har gjort, vad han har åstadkommit, då blir det en verklig klippa. Då blir det en församling som verkligen har en framtidsutsikt. Men samtidigt, du som kan lite grekiska och du som lite har studerat det här bibelställena, Jesus säger på den här klippan, så är det ju en liten ordlek med Petrus. Petra, det betyder ju klippa, det betyder den lilla klippan. Och på något sätt, Jesus säger det att jag ska bygga församlingen på uppenbarelsen om vem jag är. Alltså den stora klippan. Men jag bygger den genom Petrus, den lilla klippan. Med andra ord, jag bygger den med människor som är väldigt ofullkomliga, väldigt svaga, väldigt, som ofta kommer till korta, men som har förstått vem Jesus Kristus är. Så det är de två komponenterna. Förståelsen av vem Jesus Kristus är och ofullkomliga människor. På det bygger Jesus sin församling. På det bygger han sitt rike. Han får ju upp till fadern nämligen. Lämna de här 12 som nu hade blivit 11 och som var kanske ännu mer osäkra hur det här ska gå. Till dem lämnar Jesus hela framtiden av sin församling. Det hade nog inte du och jag gjort. Vi hade nog tänkt, vi måste nog vara där lite längre så att de här ska lära sig någonting, så att de här ska lite förstå hur en slipsten ska dras, och vi har hållit kvar. Men Jesus lämnar dem. Och så fortsatte de, och på några år så står det om dem att de som vänder upp och ner på hela världen, de har nu kommit hit. Ofullkomliga, bristfälliga, svaga människor, men som hade förstått vem Jesus Kristus är. Vad är det som vi behöver i vårt liv, i vår församling? Jo, vi behöver förstå vem Jesus Kristus är. Därför att det är på honom som vi bygger vårt liv. Det är genom honom som vi får seger över våra prövningar. Det är genom honom som vi får en framtid för församlingen. Det är inte på grund av våra egna ansträngningar och våra egna ambitioner. Och jag tror att i mitt liv, ju större Jesus blir, ju bättre fungerar det. Jag tror i församlingsliv, ju större, mer central Jesus blir, ju mer attraktiv blir församlingen. Det är inte program, och vi ska komma till det kanske lite mer här efter maten. Det är inte programmen, det är inte våra fina sånger. Det som min vän och mentor Kenneth Pettersson brukar säga. Jesus sa ju inte gå ut i hela världen och sjung. Och då vi sjunger mycket i kyrkan och det är helt bra och det är helt fantastiskt. Och det ska vi fortsätta med. Men det är inte våra vackra sånger. Det är inte våra vackra formulerade ord och fraser. Utan det är om uppenbarelse om vem Jesus är. Det är när han är i centrum. Det är när han är i centrum i ett äktenskap. Det är när han är i centrum i mitt liv, i församlingen. Det är då saker och ting börjar fungera. Det är då saker och ting verkligen kommer att landa. Och det är det också som gör att församlingen fungerar. Därför att församlingen är inte en institution. Församlingen är inget företag, den ska inte drivas som ett företag, den fungerar inte efter företagets principer, utan församlingen är någonting levande. När Bibeln beskriver församlingen så beskriver den som Guds familj. Den beskriver inte den som ett företag, utan det står istället i 1 Petrusbrevet 2:5 att vi ska därför som levande stenar fogas samman till ett tempelbygge. Jag vet inte om du har murat någon gång, men försök mura med levande stenar. Ska du få se hur lätt det är. När du har lagat första raden så har de stenarna krupp iväg någon annanstans. Därför kan det vara lite utmaningar ibland att bygga också församlingen. Men det är någonting levande. Det är någonting som lever, det är någonting som utvecklas, någonting som har liv i sig. Och därför tror jag det är viktigt också att förstå att församlingen är inte någonting som ska stå stilla. Församlingen är inte någonting som ska hållas kring fyra väggar. Utan församlingen är någonting som lever, som fungerar, som hela tiden är på gång någonstans. Och jag tror att en av de stora utmaningarna för oss, det är att vi hamnar väldigt ofta i ett verksamhetshjul. Församlingen blir någonting som vi ska dra runt. Församlingen blir någonting, jag menar, alla som arbetar i församling och med församling vet det, att det ska vara någon som spelar, och det ska vara någon som leder möte, och det ska vara någon som skottar snön, och det ska vara någon som gör det ena och det andra. Alla de praktiska uppgifterna tar så väldigt lätt överhanden. Men trots att de här uppgifterna är viktiga och trots att de har sin plats, så är det ju inte det som är församlingen. Det är inte det som är Guds rike, utan Guds rike, församlingen, är någonting som finns på insidan av oss. Guds rike är någonting som byggs i de relationer som vi har med varandra. Det finns mycket tal om vision också. Församlingen ska ha en vision. Man ska ha en vision som man kan skriva upp någonting. Och vi läser i, till exempel i Ordspråksboken 29 och 18. Där det står att utan uppenbarelse går folket vilse. Men lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Och just det här, utan uppenbarelse, står ju på engelska, utan vision så går folket vilse. Och så tänker vi, nu ska vi ha en vision, någonting som vi kan som skriva upp här och som är viktigt. Och så funderar vi på det sättet. Men församlingen, och det är det jag vill tala om med dig idag, församlingen är någonting annat. Församlingen, det är du och jag. Det är den relation, och vi talar om den relationsbaserade församlingen. Vad innebär det? Vad betyder det att vara en relationsbaserad församling? Vi ska se tillsammans i andra Korinterbrevet, det 8:e kapitlet. Andra Korinterbrevet 8. Där handlar det om när Paulus var på en av sina missionsresor. Och han kom då till församlingarna i Makedonien. Och när han var på sin missionsresa så samlade han in pengar till församlingen i Jerusalem. Därför att det var ganska svår nöd där. Och så här. Men när han kom till Makedonien, församlingen i Makedonien, så sa han att de hade lika stor nöd. Kanske till och med större än församlingen i Jerusalem. Så han tänkte att av dem vågar vi nog inte ta upp någon insamling. För de har ju det så svårt, de har det så besvärligt. Och då blev de församlingen nästan arga på Paulus. För att han inte tänkt låta dem vara med. Så står det i andra Korinthierbrevet 8 och 1. Jag vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fast de var hårt prövade, hade deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Det har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga, och helt frivilligt, det kan jag intyga. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga. Och så står det här. De gav inte bara vad vi hade hoppats, utan sig själva gav det, först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Och den här lilla satsen här i slutet av det här bibelstället, det är det jag skulle vilja att vi skulle se på idag. Det här var en församling som gav inte, vi använder det här ofta när vi ska ha kollektal, så använder vi de här, de gav helt frivilligt, de gav över sin förmåga och så vidare. Och det är säkert helt okej, det kan vi göra. Men vad var det de gav? Jo, de gav sig själva. Och det här är grunden i församlingen. Att man ger sig själv. Vem var det som de gav sig åt? Jo, de gav sig åt Gud. Med andra ord, det som Jesus har sagt, de har förstått vem han är. De gav sig åt Gud. Och sen räckte inte bara med det. Det var inte bara Gud och jag. Utan så står det, och så gav de sig åt oss. Efter Guds vilja. Och det här är det som är den relationsbaserade församlingen. Det här är det som vi har försökt förklara där hemma i Vasa. Med två händer. Där den ena handen, det är den relation jag har och den relation jag odlar med Gud. Det brukar sägas att det är då jag har tagit fast om Gud. Men snarare är det väl nog så att han har tagit fast om mig. Eller hur? Om det ska bli något fasthållande så är det nog han som får göra den delen. Men med den ena handen så tar jag tag om Gud. Jag tar tag om de löften som han har gett åt mig, som han har i mitt liv. Och jag odlar den relationen, och genom den relationen så får jag kraft och så får jag styrka. Och ju tuffare det är hos mig, ju stadigare tag tar jag om honom, eller han tar om mig. Det är den ena delen i den relationsbaserade församlingen. Men med den andra handen så tar jag tag om människor runt omkring mig. För att det är inte som bara det. Det är inte bara jag och Gud. Och ibland kan det bli lite så. Det är jag och Gud och min gudsrelation och mitt gudsliv. Men den kristna tron fungerar inte som bara jag och Gud. Det är som om Kristus är huvudet. Jag säger inte bara att Marina, oj vad jag älskar ditt huvud. Jag älskar hela henne, eller hur? Och i församlingen, speciellt när man ser den första församlingen, så gjorde man ingen åtskillnad mellan huvudet och kroppen. Det var att på samma sätt som jag älskar Jesus, så älskar jag kroppen, hans församling. Och samma sak med den andra handen då, så tar jag tag om andra människor i mitt liv. Och då, ibland så kommer människor fram till mig och säger, vad är min uppgift? Vad är min tjänst? Ni vet, vi har ju det här. Vad är min tjänst? Vad är min kallelse? Och så vidare. Jag vet att Gud kan ge olika människor olika kallelser. Det ska vi kanske också lite komma in på. Men jag brukar säga så här. Ta det du har i ena handen. Och ta det du har i den andra handen. Och för ihop de två. Det är din kallelse. Ta den relation du har med Gud. Och ta den relation du har med en annan människa. Och för ihop de två. Det var det som Natalen fick uppleva. Den här som Natalen introducerar. När Natalen blev introducerad till Jesus. Och det är kanske på samma sätt som du har blivit frälst. Genom att någon har introducerat dig för Jesus. Någon har talat om Jesus för dig. Så att i all sin enkelhet. Och det är kanske en sak som vi kommer att komma in på väldigt mycket här. Vad vi vill göra, det är att vi vill göra det väldigt enkelt. Vi har våra program och ibland blir man ju så trött. Men vi har våra 7-stegsprogram och 5 steg till väckelse och 7 steg till ett bättre liv. Och 5 nycklar och innan man har fått de där nycklarna i de där låsarna så har man ju tappat bort hälften av nycklarna. Det är alltid någonting som inte fungerar. Det blir så väldigt komplicerat. Men i Guds rike så är det väldigt enkelt. Det är mer den relation jag har fått med Jesus. Och den relation som jag skapar med människor runt omkring mig. Det är allt jag behöver för att Guds rike ska gå framåt. Och om det är allt jag behöver så är det ju väldigt viktigt att de två sakerna finns i mitt liv. Och för mig så märkte jag det att jag kan ju vara i församlingen år efter år efter år efter år. Och egentligen inte ha några relationer. Eller hur? Jag kommer på möte och jag kommer på städtalk och jag kommer på det ena och jag kommer på det andra. Men egentligen är jag ganska ensam. Eller hur? Egentligen så delar jag inte så mycket mitt liv med andra människor. Men tänk när det fungerar. Att vi får en levande gemenskap där vi delar livet med varandra. Där vi delar livet med varandra. Där det står, det är så roligt. Om du läser Bibeln och riktigt tänker på vad den läser. Så står det på ett ställe så här. Bär varandras bördor. Så uppfyller ni Kristi lag. Har du läst det? 3 eller 4 verser längre ner. Så står det så här. Var och en ska bära sin egen börda. Har du läst det också? Då har jag funderat, hur är det nu riktigt? Ska någon bära min börda? Eller ska jag bära min egen börda? Och svaret på det är ja. Va? Så fungerar församlingsliv när det fungerar. Ibland så är jag, känns allting bra. Har du varit med om det? Det är ju inte alltid dåligt, eller hur? Ibland är det ju bra. Va? Och då känner jag, nu bär jag mina bördor och tar ansvar för mitt liv och nu tar jag ansvar för min egen utveckling. Men ibland kommer jag in i tider då jag behöver bli buren. Och ibland kommer jag in i tider då jag får bära någon annans börda. Och så ska församlingsliv fungera när det fungerar som Gud har tänkt. Och hur gör jag det? Jo, genom att jag tar ett stadigt tag om Gud. Och tar ett stadigt tag om människor runt omkring mig. Så när jag åkte runt en del i församlingarna och tala och diskutera med församlingsledningarna och så här så funderar man ofta så här att var ska vi börja nu? Vad ska vi göra nu? Vad är det nya som gäller? Så brukar jag säga så här. Om man tänker på församling så skapar du först en församling där du själv vill vara med. Skapa en församling där du själv vill vara med. För om du behöver båda upp all din energi för att komma till kyrkan, då kan du nog tänka att kanske inte så många andra heller riktigt vill vara med. Och hur skapar man en församling där man själv vill vara med? Jo, man skapar en sån församling genom att man odlar fungerande relationer med varandra. Eller hur? Så jag brukar säga så att församlingsledningarna, jag brukar vara lite dum med dem ibland. Jag säger så att när har ni sist varit till främmans med varandra? När har ni sist åkt hem och hälsat på varandra? Och då blir man lite, får lite fördömelse. Ja, vi skulle ju nog bo där. Jag minns ju när jag var ung. Alltså när jag bodde hemma med mina föräldrar. Så var vi ju till främmans varje helg. Varje helg så tog de med oss i deras lilla gröna ladda. Och så får vi iväg och så får vi hälsa på någon människor. Det där är ju ganska borta. Jag vet inte hur ni har det här i Sibbo. Men inte man så mycket till främmans. Eller hur? Man är nu mest för sig själv. Men jag menar, om vi ska ha en församling där vi bär varandras bördor och där vi har relation med varandra, så behöver vi ju träffas. Eller hur? Vi behöver inte utöka verksamheten i församlingen. Vi behöver inte utöka oss det ena mötet efter det andra. Vi behöver till exempel få hem till varandra. Och som jag talade med Gabriel här innan mötet, det här är ganska bra. För om det är så här att väckelsen eller Guds rikes utbredande, om det har att göra med våra relationer, så kan vi ju börja där vi finns. Eller hur? Det behöver inte komma någonting stort och grejer, utan vi kan börja precis där. Du kan börja idag. Du kan bjuda hem någon. Vi ser ju det. Jag studerade sådana församlingstillväxt och där församlingen som har vuxit. Så säger man så här att människor kommer till de här församlingarna av 1000 olika skäl. De kommer, kanske de har en kris i sitt liv, eller kanske de vänner bjuder med dem, eller kanske de bara droppar in eller någonting sånt. Men man stannar av ett skäl. Och det är att man får meningsfulla relationer där. Att man får människor som man får kontakt med. Att man får människor som bryr sig. Och om det är det här det gäller, då är det väldigt goda nyheter. Därför då spelar det ingen roll om vi är 1200. Eller 12. Eller 5. Eller om det är bara du. Va? Därför att du kan bygga en relation med en annan människa. Du kan betyda någonting i en annan människas liv. Och när allt kommer till allt, när du summerar allt i ditt liv, så vad är det som betyder någonting? Jo, det är de människor som har betytt någonting för dig. Det är de människor som har funnits där när du kanske har haft det tufft. Det är de människor som vi hörde, då man är en sökare, då man behöver någonting från Gud. Det är de människor som säger, kom till oss. Som öppnar sitt hem, som öppnar sitt köksbord. Min utmaning till dig är att ha människor kring ditt köksbord. Ja, men jag har så mycket, säger du. Jag är så upptagen. Jag säger inte att du ska ha människor varenda kväll vid ditt köksbord. Att nu ska du ha en hembjudningsrally. Och nu måste vi ha folk på främmande varenda dag. Nej, men börja med att bjuda hem någon. Börja med att säga att kom hem till oss. Och du behöver inte städa hela huset. Du behöver inte ta bort alla dammtollor överallt. Det blir ingen städgranskning när människor kommer hem till dig. Men börja med att bry dig. Därför att världen söker efter någon som bryr sig. Om du går och talar med någon vanlig sibbobo här och frågar dem så här. Att behöver du mer program i ditt liv? Kom med i våran verksamhet. Va? Ingen är intresserad. Jag menar, det är också för oss som är med i verksamheten. Ibland hänger ju tungan som en slips. Och man ska som dra verksamhetshjulet. Och man ska som vara med överallt och finnas överallt. Ingen behöver mer verksamhet. Men vi behöver, vi längtar efter betydelsefulla, meningsfulla relationer. Varför är Gud så viktig för oss? Jo, därför att vi har relation till honom. Skillnaden mellan den kristna tron och andra religioner, det är ju att Gud kom ner till oss. Och vad gjorde han? Vad gjorde Gud när han kom ner till oss? Jo, han åt med oss. Eller hur? Men det finns ju inget, det mesta lärjungarna gör, jag tänker att de måste få viktproblem, de här stackarna. För de äter ju hela tiden tillsammans. De höll måltid, jag måste komma och gästa i ditt hus här åt Zacchaeus. Så satt de, hade de kolelden där. Och till och med så att när Jesus uppstår från de döda, ni vet det, och visar sig för sina lärjungar, så tror de inte att det är han. Känner ni igen det bibelstället? Och säger Jesus, se på mina händer. Se på min sida. Och det står, de kunde ändå inte tro. Vad gör Jesus då? Ja, vad säger han? Han säger, har ni någonting att äta? Så räckte de honom en bit fisk. Och så tog han den och åt. Då såg de att det var honom. Jag vet inte om Jesus äter fisk på ett visst sätt. Att fisken går in här och benen går ut där. Eller vad det är för någonting. Men något sätt, på det sättet Jesus åt den här fisken. Så förstår lärarna, men det där är Jesus. Varför? Jo, för kväll efter kväll har vi suttit tillsammans med honom. Vi har delat livet genom att äta tillsammans. Bibeln är full av mat. Den är helt full av mat. Hela tiden. Varför? Jo, för att när vi sitter tillsammans och äter med varandra så föds gemenskap. Så är det ju inte alltid i familjen. Man äter och så slävar man i sig och så drar man iväg. Det kanske inte den typen av matgemenskap jag talar om. Men när man sitter tillsammans och äter så slappnar man av. Och så föds en naturlig gemenskap. Där man kan kanske säga att, hör du, det här är ett problem i mitt liv. Det här är en utmaning för mig. Så kan man dela erfarenhet, man kan dela liv. Man kan till och med säga, ja, men då tar vi och ber för det här. Men om det blir för mycket verksamhet, om det blir för mycket att vi ska sitta och titta varandra i nacken och vi kommer på våra möten. Jag är inte emot möten. Alltså, ändå ska vi sluta hålla möten. Ni får gärna ha möten för min skull. Men möten har ingen funktion om det inte får födas en verklig gemenskap. Det var det jag märkte innan vi för 12 år sedan började med den här resan som vi kallade den relationsbaserade församlingen. Så märkte jag det att vi kan ju vara i samma församling i 40 år utan att egentligen ha någon gemenskap. Men det är svårt att sitta vid samma matbord i 40 år utan att ha gemenskap med varandra. Så det här är otroligt viktigt när vi talar om att bygga Guds rike, så byggs det väldigt praktiskt. Det byggs väldigt konkret. Det byggs av människor som har omsorg om varandra. Jag måste bara få, jag vet inte om du blir arg på mig, Anders. Men, ja, det som när jag kommer hem till Anders Kråk här, sitter här. Det är jättelångt mellan varven. Men när jag träffar Anders och de har kommit hem till honom så känner man sig alltid jättevälkommen. Alltid supervälkommen. Ibland om man har varit på kringresa här så har jag bott hos Anders. Och så här. Varenda gång känner man sig så jättevälkommen. Därför att han bryr sig. Och det här, den här förmågan har var och en av oss. Vi är lite olika sociala. Anders är jättesocial. Vi är lite olika social. Jag är inte så där extremt totalt social, fast man kanske kan tro det. Men jag tycker mycket om att vara ensam och så här. Men var och en av oss, oberoende om vi är hypersociala eller lite mer inbundna, vi kan alla äta med varandra. Vi kan alla umgås med varandra. En del, det brukar säga, det är som de här med punderna. En del har 5 pund. Det är de här som inte kan vara ensamma en minut, utan måste alltid ha folk runt sig. Sen är de här som har 3 punden. Det är de här som är vanliga. Sen är de här som har 1 pund. Som tycker det är jobbigt redan att umgås med en människa. Men vi har alla några pund. Vi kan alla betyda någonting för en annan människa. Och vad har det här med väckelse att göra? Det här har allt med väckelse att göra. Det här har allt med Guds rikes framgång att göra. Det spelar inte någon roll om ni kallar hit Reinhard Bonke eller någon annan och har fantastiska väckelsemöten i Sibbo. Låt oss säga att kyrkan blir full med folk. De kommer ändå att försvinna härifrån Om det inte finns någon som sitter ner och äter med dem. Om det inte finns någon som bjuder hem dem. Vi hade i Sion för många, många år sedan. Så hade vi en kampanj med Christer Lindberg. Ni känner till Christer Lindberg. Alltså inte Christer Lindberg från Samaria-missionen, utan Christer Lindberg från Sverige. Han är ju död nu. Men vi hade en möteserie med honom som var menad att vara en vecka. Och det blev en väldig rörelse. Så istället för en vecka så hade vi 3 veckor, tror jag. Ja, 3 veckor möteserie. Och vi räknade med att 50 människor gav sitt liv till Jesus. 50 människor kom till tro. Och men nästan alla av dem rann mellan fingrarna på oss. Och vi hade olika ursäkter för det. Vi sa att vissa bodde inte på orten och så vidare. Vilket är sant, en del bodde inte på orten av de som blev troende. Men det är inte alls hela sanningen. Sanningen är att vi kunde inte ta hand om dem. Därför att vi förstod inte att vi behöver bjuda hem dem. Vi behöver äta tillsammans med dem. Vi behöver odla en gemenskap med dem. Så, dina 2 händer. Gemenskapen med Jesus. I din vardag, där du finns. Ordet och bönen, de här standard, samma sakerna som vi känner till. Och som vi alla nästan har lite fördömelse att vi skulle borde göra lite mer. Det är inte det jag är ute efter. Men den här gemenskapen med Jesus som du kan ha i din vardag. Och människor runt omkring dig. Det är Guds rike. De gav sig först och främst åt Gud. Och sen till oss efter Guds vilja. De här människorna som du har i andra handen, de är också av 2 slag. Dels dina troende bröder och systrar. Dels de som du har i församlingsgemenskapen. Men också de som inte känner Jesus. Hur ska de som inte känner Jesus lära känna honom? Lär dem känna genom att vi lägger in en annonskampanj. Vad har ni för blad här? Borgobladet. Jag kan säga dig, ni kan tapetsera Borgobladet på framsida och baksida. Full med mötesannonser. Full med information om vad ni håller på med. Folk kommer ändå inte. Men hur ska de då lära känna Jesus? Jo, genom att de lär känna dig. Någon har sagt så här, och det är verkligen sant. Den enda Jesus som människor kommer att se, det är du. De kommer att lära känna Jesus när de lär känna dig. Det står om lärjungarna att de var enkla män ur folket. Det var inget speciellt med dem. Men fariseerna, när de hade haft in dem på förhör, så kom de fram till en sak. Ja, men de hade varit tillsammans med Jesus. När du är tillsammans med Jesus, jag vill bryta ner det här. Det blir ingen mer komplicerad predikan idag. När du har varit tillsammans med Jesus, i din enkelhet, i din ofullkomlighet, i din vardag, där du finns, när du har umgåtts tillsammans med Jesus, så har du blivit lik honom. Och när du umgås med din arbetskamrat, vi talar inte om 100 nu, utan vi talar om 1, 2 eller 3. När du umgås med dem så kommer de att se Jesus i ditt liv. De kommer att förstå vem Jesus är genom att de umgås med dig. Så bjud hem dem. Vad vi har märkt hemma i Vasa, det är en sak som är jätteeffektivt. Det är om man bjuder hem människor. Marinas syster Madeleine Rabb och hennes man Tom är styrelseordförande i församlingen. De gör det här ganska ofta. De är fotbollstränare och sina barn och vissa fotbollslag i Sundom. Så de har ju kontakt med massor med föräldrar. Vad de gör ganska nu och då, det är att de bjuder hem några av de här föräldrarna. Och så bjuder de några av oss. Till exempel Marina och jag har varit där några gånger. Och att när man bjuder hem sina ännu inte troende vänner tillsammans med sina troende vänner, det är jätteeffektivt. För då märker de att det är inte bara Tom och Lena som är så här, det finns flera som är likadana. Och det är otroligt effektivt. Och på det sättet kan man på ett enkelt sätt berätta om vem Jesus är. Bara med den man är. Inte genom ett vittnesbörd i första hand, utan genom det liv som man lever. Det står ju, på tal om tjänster då, som jag sa att vi ska komma in på. Det står i Efesebreven, det 4:e kapitlet och 11:e versen. Efesebreven 4:11-16. Han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. Och när vi läser om de här då, som vi kallar de femfaldiga tjänsterna, så tänker vi ganska ofta, ja men jag är ingen apostel, jag är ingen profet, jag är ingen herde och inte någon lärare. Vem lämnar vi bort där? Evangelist. Inte är någon av dem. Men om vi läser vidare så står det så här. De skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron, till kunskapen om Guds son. Till ett sånt mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. I församlingen fungerar det så här. Att Gud har satt tjänstegåvor i församlingen. Men deras uppgift är egentligen bara en. Och den är att utrusta de heliga. Alltså du och jag. Att utrusta de heliga så att de heliga får utföra sin tjänst. Så man tänker på, vilken är den verkliga tjänsten i Guds rike? Jo, det är de heliga. Det är du och jag. Och församlingen, när den fungerar, så är en plats som hjälper dig och mig att fungera i våran tjänst, i våran vardag. Så att vi blir tränade, vi blir utrustade, vi blir bättre skickade till att leva för Jesus i våran vardag. Men det är inte apostlarna, profeterna, evangelisterna, herdarna och lärarna som är de stora tjänstegåvorna i Guds rike. Utan det är de vanliga troende som ska utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Så jag är helt övertygad om att väckelsen, Guds rikes framtid, den kommer inte att synas genom de stora tjänstegåvorna. Jag tror, det här får nu stå för mig. Jag tror att den tid är förbi då vi ser de här stora andliga superstjärnorna som kommer in och som gör allting. Och sen efter att de har farit så blir det nu back to normal, lite så här segt. Jag tror att Guds rike kommer att växa genom vanliga troende. Genom vanliga troende som i sin vardag älskar Jesus. Och älska människor runt omkring. För om vi gör på det sättet, om hela församlingen blir sån, så kommer hela församlingen, eller kommer församlingen att kunna nå ett ställe som Sibbo. Inte för att vi har ett jättestort möte, utan därför att det finns människor i vardagen som älskar Jesus och som älskar människor runt omkring. Församlingen, det här är församlingens uppdrag och mission. Det här behöver vara vårt fokus. Det här behöver vara det som vi strävar efter, det som vi längtar efter. Det är det här vi behöver göra. Om vi talar om strategier och planer och visioner, så är det här det behöver syfta till. Att göra dig och mig, du och jag, bättre skickad. Kanske vi behöver få ett bättre andligt självförtroende. Jag träffar människor som har varit frälst i 40 år och säger, vill du säga någonting? Nej, jag har ingenting till sig. Det är den standardkommentaren. Nej, tar jag någonting till sig? Och varför säger man det? Jo, för att man har blivit tränad i 40 år att sitta i bänken och vara tyst. Det som den här unga pojken sa. Först lär de oss att gå och prata och sen att sitta stilla och vara tysta. Det är lite samma sak i Guds rike. Va? Vi har lärt oss att vi ska, inte någon som säger att du ska vara tyst, men vi har lärt oss att det är så det fungerar. Nu står jag här och pratar och ni sitter där och är tysta. Ni nickar ju och ger respons, det är ju helt bra, det är jag tacksam för. Men vad är det vi lär varandra? Det vi lär att det är några som kan stå här, några som glappar i munledare och som vet hur man ska vränga orden och tala. Men de flesta har ju ingenting annat att göra än att sitta i bänken. Det är inte Guds rike. Det är inte så det var tänkt. Utan i Guds rike var det tänkt så att alla, när ni kommer tillsammans, har alla någonting att bidra med. Därför behöver vi skapa en församling som uppmuntrar till det här. Där alla kan bidra. Där jag förstår att till och med genom mig så kan Jesus kärlek nå ut. Till och med genom mig. Genom min personlighet. Du behöver inte ens tänka att du ska förändra personlighet. Gud har gett dig din personlighet. Gud har gjort dig som han vill ha dig. Sen vill han också förändra dig, men det är en helt annan predikan. Va? Men han har gjort det som han vill ha det, därför att du har förmågan att nå ut till människor som andra inte kommer att nå ut till. Genom att du ger dem av din tid, av din uppmärksamhet, av din kärlek. Det här är Guds rike. Ska Guds rike gå fram här i Sibbo? Ska Guds rike gå fram här i Betania? Så är det du som får sluta sitta och nöta bänk. Och älska Jesus där du finns. Älska människor där du finns. Så finns det ett enormt hopp för den här församlingen. Du kanske tycker att ja, vi är ganska lite, vi är ganska få, vi har inga ungdomar. Det spelar ingen roll. Vi har i alla fall dig. Eller hur? Och om du är gammal, om du är ung, om du är vad du än är. Så i ditt liv så finns det säkert någon som behöver uppmuntras. I ditt liv runt omkring dig så finns det säkert människor som behöver få ett leende. En hjälpande hand. Kanske då, där du finns så finns det en byförening eller någonting annat. Var inte så upptagen. Varenda gång du ska ha något talk och säga jag ska till gudstjänst eller jag ska göra någonting i kyrkan. Utan engagera dig i det samhälle, i de människor som finns runt omkring. Det är det som är väckelse. Där du bryr dig om en annan människa. Först och främst de som är dina bröder och systrar naturligtvis. Bjud hem någon i den här församlingen. Men sen de som finns runt omkring dig. Om du väntar efter mera komplicerade lösningar än så. Då tror jag att du får vänta en stund. Men om du vill ta det här. Det enkla som jag sagt åt dig idag. Bjud hem någon människa. Ta det som din utmaning. Vi kanske kommer mer in på det här efter maten. Ta det som din utmaning. Att inom. Vad ska jag säga nu då? Jag får så prestationsångest här. Inom en månad. Bjud hem en granne. Bjud hem en arbetskamrat. Bjud hem någon som du känner redan. På kaffe. På mat. Eller vad så. Gör ingen trirätters. Då fokuserar du bara på såsen ändå. Utan gör någonting enkelt som du klarar av. Och så bjuder du hem en människa. Sätt dig tillsammans med en annan människa. Och bryr dig om vad den har att säga. Du vet, ibland är vi så, vi ska ut med budskapet. Så ibland hinner inte människan säga någonting. Utan vi bara är på. Du ska lära känna dig om Jesus. Bry dig inte, tänkte jag säga. Bry dig inte om Jesus. Utan bry dig om den här människan. Bry dig om den här människan som du har, i ditt arbete eller var du finns. För om du bryr dig om människor så kommer du att få tillfällen att ge människor evangeliet. Om du inte bryr dig om människor utan bara bryr dig om ditt budskap så är det inte sagt att du får så många öppningar. Och de öppningar du får stängs ganska snabbt. Därför att människor är inte riktigt pigga på att vara frälsningsobjekt. Men människor längtar efter att få en annan människa som bryr sig. Koppla med Gud och koppla med människor runt omkring dig. Det är i princip vad den relationsbaserade församlingen handlar om. Och det tror jag är framtiden för våra församlingar i Svensk Finland. Ska vi be tillsammans? Himmelske Fader, vi tackar dig. Jesus, vi tackar dig för att du tog dig tiden och komma ner till oss. Jesus, du tog av dig din härlighet, du tog av dig din position, din funktion, Herre. Och du kom ner till oss och satt dig ner och åt tillsammans med oss. Jesus, tack för att du tog dig tiden att bry dig om våra behov, vår situation. Du som var universums prins, du som var den som blev tillbedd, som var ärad. Du tog dig tiden att sätta dig ner vid en tullindrivares hus och bygga en relation till honom. Herre Jesus, tack för att du tar dig tiden att bygga en relation till oss. Tack för att du tar dig tiden idag att sätta dig ner tillsammans med oss. Herre, hjälp oss att också ha den tiden att sätta oss ner tillsammans med dig. Jesus, du ser våra liv, du ser hur vi är, du ser våran upptagenhet, du ser kanske att vi ibland är desillusionerade. Men Jesus, jag ber om förmånen att få tid att sätta sig ner vid dina fötter. Att sätta sig ner och fyllas av allt det som du har. Därför att du har allt det som inte vi har, Herre Jesus. Du har allt, du har rättfärdighet, du har frid och glädje, Du har allt det som tillhör ditt rike. Herre, vi vill sätta oss ner och hålla måltid med dig, Herre Jesus. Herre, vi ber också att få kunna ta det liv som du har gett, den tröst som du har gett oss, och trösta andra. Herre Jesus, hjälp oss att bryta oss ur våran självupptagenhet. Hjälp oss att bryta ur våran isolation. Och Herre, hjälp oss att få ge vårt liv också till andra människor. Herre Jesus, du har inga problem med våran svaghet, med våra brister. Herre, du längtar efter att genom oss, genom våra liv, få vara till välsignelse för människor runt omkring. Herre Jesus, jag ber om din välsignelse över den här församlingen, Herre. Herre, jag tackar dig för de tankar, jag tackar dig för de planer du har för den här församlingen, Herre. Herre Jesus, jag ber att vi inte ska sitta fast i hur få vi är. Att vi inte ska sitta fast i, Herre Jesus, hur lite vi har av det ena eller det andra. Utan vi ska få se hur stor Gud vi har. Hur underbar frälsare vi har, Herre Jesus. Herre, du har gett oss skatten, den finns i lerkärl. Men Herre, jag ber att inte den ska stanna hos oss. Utan det ska få delas med de människor som bor och bygger på den här platsen, Herre Jesus. Herre, bryt oss ur våra religiositet, bryt oss ur våra föreställningar, våra tankemönster, Herre Jesus. Och Herre, låt oss se det du ser, låt oss se ditt rike. Låt oss se hur ditt rike längtar efter att nå ut till människor runt omkring oss. Herre, ta bort all prestation, all kramp vad det gäller evangelisation, Herre Jesus. Låt oss bara lägga allt det där åt sidan, Herre Jesus. Och låt oss bara få leva livet tillsammans med dig och tillsammans med människor runt omkring oss. Fader, jag ber att du välsignar var och en som är här alldeles speciellt. Herre Jesus, ge av ditt eget liv och din kärlek, Herre. Du ser våra behov, du ser våra omständigheter, du ser där vi finns, Herre Jesus. Jag ber att du bara välsignar, att du kommer med ditt liv. Herre, jag tackar dig för det. Välsigna ditt namn. I Jesu namn. Amen.